Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Studio Krim med mig Torbjörn Granström, kriminalreporter på Länstidningen. Och idag har jag med mig en alldeles speciell gäst, nämligen den pensionerade kriminalinspektören Peter Ståhl från Södertäljepolisen.
Ja, det stämmer.
Välkommen.
Tack, tack.
Du har ju utrett enormt många ärenden och har ju verkligen en profilerad utredare under många, många år. När jag kom hit så var ju du det liksom namnet man hörde väldigt mycket om på utredningssidan och sådär. Och du hade stora ärenden. Och idag ska vi ju prata om ett par av dem. Närmare bestämt hjärnasprängningen 1986 och senare också ÖB-rånet som skedde en 10 år senare ungefär. Bara kortfattat så här, vad betyder de här ärendena för dig idag? Det här, om jag har förstått det rätt, så är det här ärenden som sticker ut lite grann i repertoaren av allt du har utrett.
Ja, men det stämmer. Det är ju väldigt speciella ärenden och framförallt väldigt speciella människor som har utfört de här brotten.
Ja.
Och det var ju, man säger, gräddan utav rånare på den tiden i Sverige.
Sveriges rånarelit?
Ja, det kan man säga.
Ja, och det här var ju under den här tiden när folk kallades för, det var Nisse Pistol och det var någon som kallades Dynamit, vill jag minnas också.
Bosse Dynamit.
Bosse Dynamit,
ja,
och allt sånt där. Det var på något sätt, vad ska vi kalla det? Jag ska inte säga hedliga bovar, men det var en annan tid.
Ja, det var det. Absolut. Det är stor skillnad mot idag.
Ja, något som är intressant också när man läser de här gamla utredningarna, det är ju att man ser att många av dem som sen åker fast, de liksom lägger korten på bordet och kan berätta saker också, vad som har hänt.
Ja, det hände ju. Och det hände ju just med den här militärsprängningen.
Ja. Vi kör igång med den direkt. Och nu citerar jag från förundersökningsprotokollet. Den 26 november 1986 klockan 10.29 exploderar ammunitionsförrådet i skogen cirka 5 km sydväst om Järna samhälle. Ammunitionsförrådet var byggt i betong och cirka 160 kvadratmeter stort. Förrådet innehöll ammunition och sprängmedel. Vid sprängningen utplånades förrådet helt. Skadorna i omgivningen var omfattande. Stora betongstycken, delar av en järndörr och ammunitionsrester hittades upp till 500 meter därifrån. Massor av träd var förstörda intill. Cirka 80 fastigheter i Järna samhälle som var 5 kilometer därifrån alltså skadades. Vad var det egentligen som hade hänt, Peter?
Ja, det undrade vi också då ifrån början när det här blev känt att militärförrådet var sprängt i luften. Så småningom så kom vi ju fram till vilka som har gjort det här och hur de har gått tillväga. Men det tog ett tag. Från början hade vi inte en aning om vem som har gjort det här och vad som har skett. Och militären var ju inkopplad väldigt snabbt, för det låg ju sprängmedel och handgranater överallt där i skogen. Så de spärrade ju av ett stort område. Och man skrev att om man överträdde förbudet så kostade det 1000 kronor, vill jag minnas.
Okej.
Okay. Militärerna sa sen så småningom att när vi har gjort klart det här så kommer vi att sätta upp ett bord där den här militärförrådet har stått och då ska vi bjuda på en lunch. Jaha. Till alla som är inblandade. Och så skedde.
Jaha, så ni satt där i sprängresten?
Jajamän, vi satt där i hela polisledningen och åklagare och till och med Ida Dahlgren var med från Länstidningen.
Ja, Ida Dahlgren är ju Länstidningens gamla kriminalreporter där på 80-talet.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Henne hade jag mycket kontakt med.
Ja, kul. Och för det här var ju liksom, det här var ju inte vilken explosion som helst. Det sprängs ju mycket idag, men det här var ju någonting som skakade bokstavligen i hela samhället. Det hördes ju enormt långt.
Ja, det stämmer. Och militären berättade att det rörde sig om ungefär 13 1000 kilo dynamit som gick i luften där. Och det är en ofantlig mängd alltså.
Ja, det kan ju jämföras med de sprängningar idag. Det är väl ett par kilo, ja, ett kilo
just det,
kanske.
Det, ja, stämmer, det stämmer.
Ja, så det här var, jag vet att någon polis beskrev det som att han såg en stor svamp i fjärran, som en atombomb, pratade han om till mig.
Ja, men det stämmer nog.
Och det är många... Eller jag minns inte, jag har läst detta.
Ja, men det stämmer nog säkert för det.
Ja, och hur kom du in i bilden då?
Jo, det var så här att vi fick ju det där ärendet hos oss i Södertäljepolisen, och vår kommissarie Åke Säv tog ut ett antal utredningsmän då, bland annat jag och Lennart Gran var med, en kollega till mig, och vi hörde vittnen och det är några som har sett, det var mycket, vi hade ju inte en susning om det här, vad som hade skett. Efter ett antal månader så fick vi kontakt från Holland, och där de polismännen där berättade att de har gripit en ungrare som var misstänkt för att ha skjutit en polis i Belgien. I hans bagage och väskor som han hade med sig så fanns svenska handgranater. Och man kollade upp med oss då om det kunde vara från det här förrådet. För det var ju väldigt känt nästan i hela Europa. Det var ju. Och det visade sig att det stämde. Och sen berättade de från Holland att den här personen, Jussi Ondin som han hette, han ville berätta om det här. För det var han som hade utfört det här sprängningen tillsammans med ett antal andra.
Varför ville han berätta om det?
Jag vet inte. Jag misstänker, han var ju misstänkt för ett mord på en polis. Och jag tror att han ville erkänna brott i Sverige för att få komma hit helt enkelt. Det förnekar okay. han, men jag tror att det är så.
Just det, för det som hade hänt där i Belgien var bland annat att han sköt två poliser varav en avled. Ja. När de skulle panta honom eller muddra honom vid något tillfälle.
Mm, det stämmer.
Och han var ju en notorisk bankrånare. Ja. Vi har faktiskt haft en artikel om honom i Länstidningen. Den person från Gävle Dagblad som har skrivit om honom. Och det är helt horribelt när man läser. I princip så fort han kommer ut så är det en bank som rånas. Eller han, ja. Han grips utanför någon bank. Eller, ja, ja okej.
Okay. Och då blev det så att Åke Säve, vår kriminalkommissarie, tillsammans med Anders Öjert som var chefsåklagare och hade hand om förundersökning på det här ärendet. De åkte ner till Holland och höll förhör med honom. Och de bandade förhöret och han berättade hela historien om hur det här har gått till och varför de gjorde det här. Och han namngav personerna som var inblandade och de anhölls i sin utevaro och greps så småningom här.
Fem personer?
Ja, det stämmer.
Och däribland var väl Nisse Pistol med en av dem också?
Nisse Pistol, ja. Han heter egentligen Jan Holger Nilsson. Jag tror att han lever idag fortfarande.
Du säger att han berättade varför de gjorde det här och varför gjorde de det?
Jussi Ondin hade fått permission från en anstalt. Han gick inte tillbaks utan han kom och sammanträffade med Arne Tir och berättade att han behövde vapen. Han hade varit efter ett bankrån så flög han till Brasilien av någon anledning, jag vet inte varför. Men där blev han kontrollerad av poliser och de beslagtog flera hundratusen från honom.
Som han hade på sig liksom,
som han
från
hade
rånet?
Med sig från rånet i Sverige.
Det var mycket på den tiden.
Det var jättemycket. Han, de muddrade honom och det var inga problem, men pengarna fick han inte tillbaks. Poliserna behöll pengarna själva. Och det där störde honom otroligt mycket, så han ville åka tillbaks och hämnas på dem.
Så att han ville råna, skaffa vapen och sprängmedel och ge sig tillbaks?
Ja, det stämmer.
Hur skulle han ta med sig dem på flyget då?
Han måste skaffa ordentliga vapen, alltså kraftigt. Så han pratade med Arne Tir och Arne Tir berättade att han känner till vissa militärförråd där det kan finnas. Och hans tanke var att åka till Brasilien med en husbil som han tänkte preparera då med handgranater och allt möjligt. För att hämnas de där poliserna då. Eller först skulle han försöka tvinga av dem. Men han skulle i alla fall försöka få tillbaka sina pengar. Så Arne Tir och Jussi, de åkte till förrådet i Järna och tittade på det där. Och de såg att det var ett stort förråd. Och då bestämde de sig för att göra inbrott där. så Arne Tir och Josi, de gjorde ett inbrott i Bromma och stal svetsutrustning. Och sen så åkte de ner och då hade också Nisse Pistol och Örjan Holm blivit involverade i det här som skulle vara med. Och ytterligare en, jag tror han heter Hegedus.
Istvan.
Istvan, ja, var med där från början också.
Hegedus, ja.
Så de åkte ner och Jussi Undén, han beskrev hur det här förrådet såg ut och hur han har skurit upp 5 dörrar där med svetsutrustningen. Och sedan så gick man in och tog med sig sprängmedel, handgranater och sådana här bazookas, Minemann som de kallar det för.
Det fanns sådana också, pansarskott.
Ja, just det. Pansarskott.
Fanns det handeldvapen där också?
Nej, det var mest ammunition bara.
Mm.
Så att de tog med sig det där och körde upp de där sakerna till Arne Tirs mammas sommarstuga uppe i Spersboda. Och där la man in de där sakerna på vinden. Och sen gick det någon dag och så åkte man tillbaks igen. För man tittade i tidningarna. Det står ingenting om att det skulle vara uppbrutet. Och då tänkte man åka tillbaks. Och då var Nisse Pistol, Örjan Holm, Arne Tir och Jussi Undén. Det var de 4 som var där på kvällen. Eller på natten. Och sen så berättade Jussi Undén att Nisse Pistol och Örjan Holm, de körde iväg en 3 lass fulla med vapen eller med ammunition, sprängmedel, handgranater och pansarskott och gömde i skogen. De körde 3 vänder, berättade han. Och sen när de kommer tillbaks, då är det ju på morgonkvisten. Och då så tror Jussi att det är Nisse Pistol som säger, vi spränger hela skiten i luften så blir det inga spår efter oss. Och sagt och gjort, så gjorde man. Örjan Holm satt i bilen utanför och väntade. Och där satt också Nisse Pistol. Arne Tir och Jussi Undén, de laddade, jag tror det var en 300 kilos laddning med sprängmedel, eller sprängkapsel där. Och tände på varsin stubintråd. Och Jussi ropade, fan jag tror jag har tänt på fel stubintråd, den är för snabb den här. Så nu får vi skynda oss. Så de sprang ut i bilen och sa, åk fort som fan, skrek de liksom. Och så stack de iväg. Och när de kommer en bit ner mot Järna så ser de att det är en poliskontroll som är där.
Oj.
Och de tänkte, jesses, nu är det färdigt för oss liksom. Nu blir det problem. Men precis när de var kanske 100 meter ifrån den här poliskontrollen, då small det. Och alla poliser hoppade in i polisbilarna och körde mot militärförrådet. Så att vi kunde åka därifrån och åka hem till Stockholm.
Så berätta det. Men alltså, det här är ju nästan, det är ju filmiskt. Det är ju liksom, här sitter de med bilen packad med pansarskott och grejer, granater och grejer.
Ja,
och så stoppas de i den här poliskontrollen och så måste man ju tänka sig att paniken eller svetten börjar liksom komma så här, nu är det kört liksom. Och då exploderar det, då har den här stubintråden brunnit in.
Ja, det stämmer. Och jag och Lennart Gran, kollegan då, vi hade ju till uppgift att förhöra Nisse Pistol då när han greps. Och han berättade så småningom, först så nekar han ju i sten, det här, han ljuger just om det, han hittar på allt det här. Men vi så småningom så erkände han också att han var med där.
Mm.
Och han sa det att, eller jag frågade honom, vad tror du hade hänt om polisen hade stoppat er? Jag vet inte, så vi hade ju en kåpist med oss i bilen, så att han vet inte.
Det här var ju ganska, jag ska säga, farliga typer egentligen, eller?
Ja, det var det ju. Och det här är ju alltså killar som, de pratar inte med oss poliser när vi håller förhör. De bara säger, inga kommentarer, inga kommentarer. Men vi bombade hela tiden Arne Tir med, eller förlåt, Nisse Pistol med. Vi vet att du har en stor vapengömma. Så du kommer inte att ha ett ögonblick för dig själv, utan Rikskrim kommer att spana på dig hela tiden efter, om du nu skulle gå loss härifrån. Och det där bombade vi honom med alltså flera dagar. Han satt på häktet i Gävle under utredningen. Och han var nära att berätta, men han sa han ville inte berätta det där. Så småningom då sa Åke Säv, vår kommissarie, nu åker ni dit och kom inte tillbaka förrän han har berättat var det här ligger.
Så de reter.
Så sa han till mig och Lennart Gran.
Mm.
Och vi sa det, och ni får sova över där och fortsätta förhöret dagen efter. För han var på gång på eftermiddagen när vi håller på länge och tjatar. Och vi sa att vi tar med oss skidor upp, så åker vi skidor på kvällen. Vi får inte hålla förhör dygnet runt. Utan, så vi tog med oss skidorna i bilen, åkte upp och så höll vi förhör hela dagen. Han ville inte berätta. Sen så då avslutade vi det där förhöret. Och så åkte vi skidor där i Kungsberget, jag och Lennart, på kvällen. Och så sov vi över på hotell och så dit på morgonen igen. Nya förhör. Och det är inte så att man sitter och skriver ner allt vad man säger, utan det är mycket snack. Mm. Det är mycket prat mellan då. Och vi försökte hela tiden tjata på honom det här med att han inte kommer att ha en lugn stund efter han går ut. Och det är första gången jag har varit med om att tjata ner en sån här grovt kriminell kille.
Så det är imponerande.
Ja, till slut så sa han, okej, nu ska jag visa vad det är. Det var ju på eftermiddagen det här dagen efter. Så vi ringde till Seo, eller åker Seo och berättade, nu vill han visa var det här ligger någonstans. Så vi tar med honom i bilen då, vi hade ju polisbil med oss. Och då fick vi eskort, för det fanns ju risk. Alltså han var ju en grov kriminell och det fanns risk för fritagningar på en sån här kille. Så vi fick eskort ner till Stockholm, där tog... jag tror det var Södtäljepolisen vid, så att fick vi en radiobil med oss då. Och där satt Nisse Pistol i baksätet tillsammans med mig, och där hade vi skidorna överallt, så det var en riktig resa. Men så kom han ner till polisen i Södtälje och vart inlagd i en cell där. På kvällen sov han över, och sen dagen efter gick jag och Lennart ner och pratade med honom. Ah fan Peter, gör jag rätt nu, sa han. Jag är verkligen rätt nu. Och då tänkte jag, aha, nu börjar det om igen då. Men till slut, ja du gör rätt. Så det är liksom ingen tvekan. Du bara måste visa det här. Så då gjorde han det. Vi åkte iväg med flera radiobilar. Och jag och Lennart gick ju med Nisse Pistol där i skogen. Och jag vågade inte släppa honom en meter. För där vi visste att det ligger handgranater och skarpladdade. Så att han har ju kunnat försatt oss i en jävla situation där. Men han visade på. Och i en tät granskog låg det här. Det var ju alltså en meter högt. Och där låg det ju då sådana här miniman, pansarskott, handgranater, jättemycket, sprängmedel. Så då tog vi det i beslag. Och det finns ju med i protokollet och vad som fanns där. Mm. Så det var rätt så mycket.
Och då, hur var det? Det här hade de gömt liksom i skogen, men de hade tagit med sig en massa också. Hade ni hittat det också då? Eller?
Jo, Jussi Undin berättade ju att de hade kört mycket till den här sommarstugan uppe i Spersboda som hans mamma, Onetirs mamma, hyrde då. Så vi gjorde husrannsakan där, polisen, och då hittade de på vinden jättemycket av de här pansarskott och sprängmedel och handgranater. Och de hade tagit med sig lådor med handgranater då. Och några stycken saknades, så att han hade tydligen lämnat över en del grejer till andra killar då, som skulle göra någon hämnd av något slag.
Så tror, vad skulle de göra med allting? Skulle de sälja det, eller skulle de använda det vid rån? Eller?
Ja, för Jussi Undins del så var det ju...
Inget, ja, han hade ju sitt.
Han hade sitt, men jag tror han är tid. Det var nog för att kanske använda vid rån, för det var också en rånare utav Guds nåde, om man säger så. Mm. Så det var nog det de hade i åtanke. Och de tog ju mycket ammunition med sig som man använde. Som man kan använda då. Militär ammunition. Men när man hittade det där uppe i sommarstugan, då anhölls ju då Anitirs mamma. För det var hennes stuga. Så hon greps och satt ner till Södertälje. Och det fick ju naturligtvis Arne Tir reda på, att hans mamma var gripen. Och så då, det kunde han inte tolerera. Så han hörde av sig själv och kom ner och berättade att mamma har ingenting med det här att göra. Det är jag som har kört dit grejerna. Då satt han på häktet i Norrköping. Så då släpptes mamma naturligtvis utav åklagaren. Och då, efter det så ringde Arne Tir och sa att jag vill ha ett nytt förhör. Så då åkte jag och Lennart ner till Norrköping, höll förhör med honom. Då tog han tillbaks alltihop.
Jaha.
Han tog tillbaks alltihop han hade erkänt. Bara han sa det, bara för att jag skulle se till att mamma fick gå loss.
Samtidigt måste han ha vetat att det var andra då som hade börjat prata, att det hade berättat allting.
Jo, ja, det visste han ju om. Vi har att Jussi Undin berättade allt det, det har vi ju naturligtvis informerat alla de här som greps då. Mm.
Blev de förbannade när ni berättade det, eller märktes det någon, minns du det?
Nej. Nej, utan jag vet bara att Nisse Pistol sa det, fan, han ljuger, det är mytoman liksom. Mm. Han hittar på det där. Men det var ju så mycket som stämde med hans, han ritade ju av det här militärförrådet och så det var så mycket som stämde.
Och han ville tillbaka på grund av polismorden. Han ville inte avtjäna det där i Belgien.
Nej, stämde. Eller, ja. Han ville komma till Sverige och det gjorde han. Han kom ju till Sverige. Och jag blev förundrad sen. De fick ju fängelsestraff. De fick ju 8 år vardera de här. Mm. Och jag blev jätteförvånad att han överlevde fängelsetiden. Mm. Jag tänkte att han kommer att bli mördad liksom.
Ja, för att han hade pratat.
Ja, jag menar det. Han har ju berättat om de värsta kriminella som fanns på den här tiden nästan. Mm.
Men det gjorde han inte.
Han klarade sig. Jag vet inte hur det gick till. Om han hamnade på en isoleringscell hela tiden. Ingen aning. Jag vet inte.
Men liksom avslutade han sin, vad ska vi säga, brottsliga karriär där med det straffet? Eller, han rymde ju enormt många gånger.
Ja,
det
gjorde han. Jag vet. Alltså Jussi Undin var inte med sen på det här överskottsrånet vid överskottsbolaget.
9 år senare.
Nej, han var
som
inte
vi kommer
med
in
där
på snart. Ja, men precis. Mm. Jag ska bara säga, jag konstaterar det när jag kollar i FUPen, det förundersökningsprotokollet. Det står lite grann vad Jussi Undin hade när de tog honom i Holland.
Ja.
Och då står det ju bland annat då att han hade ju 8 rökgranater, 21 handgranater med gul märkning, skarpa inom situationstecken, 4 gasgranater, 29 tändhattar för handgranater. Han hade ammunition, pistol, jaktgevär. Ja. Han hade verkligen mobiliserat
en riktig
för att hämnas.
Ja.
Ja. Han skulle tillbaka till Brasilien. Ja.
Man undrar vad som har skett, om han har lyckats komma tillbaka. Vad som hade skett. Men han kom ju aldrig tillbaka till Brasilien.
Idag är han avliden, liksom flera av de här andra. Men...
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Som sagt, det är en helt horribel historia om man bara tittar på
verkligen
honom. Vid ett tillfälle lyckas han rymma från Kumla också, läste jag. Och band fast sig, spände fast sig med bälten under ett fordon.
Okej.
Skar loss sig där. Alltså det är såna här filmiska scener man nästan ser framför sig när det gäller honom.
Ja, precis. Okej.
Okay. Okej, okay, så då fick de det här straffet. Och sen så skulle vissa av de här då alltså dyka upp igen.
Ja,
närmare bestämt, nu ska vi se, det var den 30 oktober 1995, 9 år efter, så skedde det så kallade ÖB-rånet i Södertälje. Berätta, vad var det?
Där blev jag också inblandad i det där. Och det var så att polisen fick in ett larm om att det var en väktarbil som hade larmat på natten. Och att den var då vid överskottsbolaget ute i Södertälje södra. Och 2 radiobilar åker dit. Och den ena åker här till Karlsväg mot överskottsbolaget. Och då när de kommer fram mot ÖB-gaven där, så ser de en person som står med ett vapen och riktar den mot polisbilen. Så de kör snabbt därifrån, parkerar bilen och går till fots tillbaks. Innan de kommer fram så har de försvunnit, och den andra radiobilen kommer från ett annat håll och möter då en Volvo herrgårdsvagn som kör väldigt sakta ifrån parkeringen där vid överskottsbolaget. De följer efter naturligtvis, och när de åker ut på stora vägen mot Pershagen så följer de efter, och plötsligt så stannar den här Volvon. Och poliserna berättar då att de ser mynningsflammor och skott slår in i polisbilen då. Bland annat så är det ett skott som träffar högt upp till höger på rutan där passagerarkollegan satt. Så det var väldigt nära att han hade blivit träffad där. De stannar naturligtvis och backar, och då sticker den här bilen iväg då med full fart. Och det var vad vi visste då. Vi fick då reda på så småningom att en av väktarna som hade, det var ju två stycken transportörer av värdetransporten, han hade blivit avslängd nere mot båtsklubben där vid Södertälje båt, i Torpa ungefär. Och han berättade då, han tog sig in till polisstation och likadant den andra som blev kvar i, på överskottsbolaget. De var ju slagna och bundna med buntband, sån här plastbuntband. Och han berättade då den här väktaren som blev kvar på överskottsbolaget att de, precis när de skulle hem, gå ut från det här förrådet, då var det tre stycken som slängde sig på dem. Men som tur var så hann han trycka på larmet, så det gick ju igång. Och när inte väktaren svarar då på anrop, då förstår man att då är det skarpt läge. Då är det skarpt. Så därför larmar man polisen då. Och de ropar liksom, de var ju jätterädda. Så att han berättade liksom hur man kommer in i den här värdetransportbilen. Och han berättade sen, han som blev kvar där, att de hade kört hela natten, hela norra Stockholm, och hämtat upp värdetransport. Och sen hade de åkt in, för de skulle jobba dagen efter. De hade åkt in till centralen, Partenas central i Stockholm, och lämnat halva, alltså alla pengar från norra Stockholm hade de lämnat in. Normalt sett så kör de hela resan. Det är massor med ställen de hämtar värdetransport på. Och han berättade att det rör sig om ungefär 8-10 miljoner i bilen som de fick med sig. Men hade vi gjort hela resan som vi skulle, då hade det blivit över 20 miljoner som har försvunnit.
Mm. Tror du att rånarna trodde att det var 20 miljoner i?
Jag kan tänka mig det. Mm. För man hade nämligen fått en inside-information här så småningom.
Ja, just det.
Jag ska berätta om det sen.
Mm.
Bilen försvann och vi hade naturligtvis ingen aning om vilka som utfört det här. Sen gick det på förmiddagen där, så ringer de från Rikskriminalpolisen i Stockholm och berättar att vi tror vi vet vilka som har gjort det här. Okej, okay, så samla ihop åklagare och polisledning så ska vi komma ner och berätta. Så de kom ner på förmiddagen och jag var med där också, och Carl-Johan Hertig, chefsåklagaren, var där, och ja, Bengt Ineus och ja, alla höjdare då. Och då berättade de så här, att det hade skett ett rån i Vingåker på, tidigare då på sommaren. Och det var spektakulärt, alltså grovt. Och då var det så att det hade kommit in ett larm från en telefonkiosk i Vingåker, och berätta att det var ett pågående inbrott i något radhus någonstans utanför där. Så de bordade ju dit två polisbilar snabbt. Det var ett pågående inbrott. Och när de kommer dit så finns det inget pågående inbrott. Och då sker det här rånet. Och då kollar man upp. Man förstod att det här är, någon måste vara inblandad i det här rånet som ringer det här samtalet. Man kollar upp telefonkiosken och tittar vilket samtal hade gått efter det här fejkade samtalet. Och då gick det till en mobiltelefon. Och den mobiltelefonen började man forska på och spana på, och så vilka telefonnummer han hade ringt upp. Och då var det en hela tiden som var med. Hon heter Grönstedt, den här killen. Jobbar på en bensinmack i Hallunda. Så man började titta på honom, och då dök upp en kille som de döpte till Erik. Man visste ju inte vem det var. Och man hade börjat kolla upp de här, och de träffades då och då. Och då såg de att den här Erik då hade en lägenhet på Hövdingagatan i Aspudden. Så man började sätta den under bevakning, för man förstod att det kan vara den här killen som är inblandad i det här rånet i Vingåker. Så småningom var det då, en vecka innan rånet då i överskottsbolaget, så såg man att den här Erik stack iväg tillsammans med Arne Tir ner till, och så de hängde på honom, och när de kommer ner till Botkyrka motell så kommer en Mercedes inkörande, och då ser de att det är Danne Nyholm som kommer där och
hoppar. Ytterligare en av de här stora rånarna.
Ja, precis. Och de ser också att en annan herre som heter Örjan Holm, som också var med vid sprängningen i militärförrådet, ja, är där det. Också.
Ja,
där
de också. Hade ju varit med allihop där.
Ja. Sen ser man att de sticker iväg på kvällen, natten. Det är sent alltså. ner mot Södertälje och de svänger av i Södertälje södra. Och där tappar de bort bilen, men de hittar den sen och då är den parkerad och ingen finns i bilen. Och sen efter ett tag så ser, då kommer de tillbaks och de har varmt klädda de här killarna då, de här rånarna. Och sen åker de tillbaks mot Stockholm och då vill man, beordrar man fram en radiobil, stoppa den där bilen. Där satt ju då Arne Tiro och den här så kallade Erik. Och bägge två hade falska legitimationer på sig, men man visste ju att Arne Tiro satt i den ena. Och man fortsatte att följa efter dem och då åkte de till den här lägenheten på Hövdingagatan. Och sen hände det ingenting. De undrar, vad var det de gjorde där nere i Södertälje södra? Den natten var ju borta flera timmar. Ingenting hade hänt. Sen går det en vecka, ganska exakt måndag morgon, så står en av de här kollegorna från Rikskrim då, i duschen och kommer ut där, hör på radion att det skett ett väpnat värdetransportrån i Södertälje. Så då tänkte jag, det var därför de var där naturligtvis. De var där och reka, skulle kolla liksom. Och då satte man lägenheten på Hövdingagatan under bevakning direkt. Och så ringer man då till polisen i Södertälje och då fick vi kännedom om allt det här som jag har berättat.
Mm. Och lägenheten, Hövdingagatan, då pratade vi om...
Aspudden.
Just det.
Mm. Och då var det så här att man föredrog det här då. Vilka som var där, vilka som var inblandade. För Carl-Johan Herting och han tyckte att vi hämtar dem till förhör. Men då sa men herregud, de har ju skjutit mot poliser. De här har ju vapen. Vi kan inte knacka på dörren och be att de kommer ut. Utan vi måste ju se till att det blir med förstärkningsvapen och...
Ja, tillslag liksom.
Ja, tillslag. Då säger Hertin det. Ja, självklart. Så han, jag anhåller dem här i sin utevaro och sen får ni gripa dem som ni vill. Så han gav polisen där i Stockholm då fria tyglar. Och det gick till så att de här killarna som satt och bevakade lägenheten, man hade nämligen fått tag på en lägenhet mitt emot. De såg hur de kom en den ena en den andra till den här lägenheten. Och sen, sist kom, jag tror det var Arne Tir. Renholm, kommer upp och bär upp två stycken tunga hockeytrunkar som ser tunga ut. Så man förstår ju att nu är det läge. Och då beordrade man fram då förstärkning från det finns den här insatsstyrkor vi har. Och de sköt in med tårgas i lägenheten. Och i samma veva som man skjuter in tårgas i lägenheten så slår man in dörren helt enkelt och rusar in där. Och då berättade kollegorna där att då var det en som skrek där liksom, ta fram vapnen liksom, var helt hysterisk. Mm. Jag var där dagen efter för att kolla det där, för det var ju en otrolig mängd vapen som hittade där.
Mm.
Och polisuniformer hängde där inne. Och det var alltså, och så småningom så teknikerna som var där och gjorde husrannsakan, teknisk undersökning på lägenheten. De gick ju med, vad säger man, så här gastub, eller de, vad heter det,
som man har syrgas,
syrgastuber, ja. De gick ju inte vara där inne, och jag var inne en kort stund dagen efter, tårarna rann ju direkt.
Mm.
I alla fall, när de här killarna greps så togs Arne Tine till Södertälje och Örjan tror jag gick till Stockholm på häktet där, och när jag åker ner och pratar med Arne Tiro och delger honom misstanke för det här rånet. Det första han säger att han förnekar naturligtvis. Och hur fan fick ni kläm på det här, sa han.
Mm.
Och då sa jag, ja, det kommer du inte få reda på förrän det här är färdigt. Ja, så nu var han gripen i Södertälje igen efter 9 år.
Ja, blev det liksom ett återseende här när ni satt där och förhörde honom?
Det kan man säga. Jaha, nu syns vi igen sådär. Ja, han var ju... Han var ju butter liksom, aggressiv liksom mot oss. Däremot, nu var inte Nisse Pistol med här, men det var en trevlig kille. Alltså. Man kunde sitta och prata om allt möjligt. Örjan Holm som var med här, han var den enda av dem som hade körkort. Och han körde ju vid militärförrådet, det var han som körde då. Och han körde nu också den här rånarbilen då. Den hittades så småningom i Nykvarn. Och den här väktaren, alltså den bevisningen som är mot de här killarna vid här Öberånet, jag har aldrig varit med maken. Det var helt kört för dem alltså.
Mm.
Det spelade ingen roll vad de sa. För väktaren berättade att när vi åkte därifrån, för de tog med honom som gisslan, han satt i baksätet där. Då körde han på upp på en trottoarkant så det smällde till i fälgen. Och det visade han på då teknikerna som man såg att det var en skada där. Och man tog även däckspår. Och sen berättade han att han blev ju avslängd då helt enkelt. Men när de stannade, den som satt bredvid honom och den rösten, sa han, den är ju, och det var Arne Tid som satt där.
Mm-hmm.
Och det var han som skrek liksom, hit med K-pisten, stanna bilen! Och så gick han ut och brassade ett helt magasin, sa den här väktaren då.
Mm.
Så han var ju livrädd liksom, satt där bak. Han trodde att han kommer inte att överleva det här. I alla fall, så bilen hittades så småningom i Nykvarn. Man såg att det var sprayad färg på rutorna inifrån då. Och när man gjorde husansakan i bilen så hittade man en mössknapp. Och den där mössknappen, den fick en stor betydelse så småningom. För i lägenheten så hittade man en mössa som saknade en knapp.
Mm.
Så att vi tänkte att vi måste försöka binda den här bilen till lägenheten. När man gjorde husansakan i lägenheten så hittade man bokstäver som man använde på registreringsskyltar. Och den här var ju falskskyltad och då var det vissa bokstäver där som saknades i lägenheten, men de hittades på bilen. Och teknikerna hittade även den här skadan på en fälg som stämde väl överens med den där skadan då på trottoarkanten.
Om man inte hade kunnat göra den här kopplingen, hade de kunnat dömts för häleri då bara liksom, eller av allt det här som hittades i lägenheten?
Ja, det är mycket möjligt. Arne Tid, det första han sa till oss att jag har varit ute och tränat och kom upp i det, då var de här pengarna.
Ja, just det.
Så att han nekar totalt till det där.
Ja, och för när ni kom in i lägenheten så hittade ni väl driver av helt enkelt de här 8 miljonerna i kontanter?
Ja,
som hade buntade
ju,
överallt.
Stämmer, de hade ju buntat upp 4 portioner med pengar där, så det var ju 2 miljoner i 4 buntar där.
Så de skulle dela på
det? De skulle dela på det där. När teknikerna, han heter Skoglund bland annat, så hittade man skisser på den här värdetransportbilen.
Mm.
En Mercedes Troje tror jag han hette. Och det var frågeställningar från en av de här i papperna. Hur fungerar larmet och allt? Det var mycket frågor och det kom svar också. Det var svar skrivna på de där frågorna. Och då gjorde man då handskriftprover. För det är klart vi misstänkte att det är de här rånarna som har frågat någon som vet hur den här bilen fungerar. Och då var det ingen som ville lämna några skriftliga prov till oss, utan då fick vi gå till gamla permissionsansökningar på Hall då, Arne Tid bland annat. Och då gick de ner till SKL för undersökningen och då konstaterade man att det är Arne Tid som har skrivit de här frågorna.
Ja, just det.
Och sen greps ju även en kille, för han hade varit i kontakt med den här Erik då som han hette.
Mm.
Honom identifierar man så småningom. Det var att han hette Billy Reloff Aspiaga hette han.
Ja, just det. Och han är ju också välkänd i de här sammanhangen.
Det är han, verkligen.
Det var ju faktiskt han som, han blev ju aktuell lite senare, nämligen en händelse på Norr-Mälarstrand i Stockholm.
Ja, det stämmer.
En advokat som blev skjuten när den här juristen och den här, de hade ju någon familjetvist där, den här advokaten och hans fru som hade jobbat i hovrätten för övrigt.
Ja, det...
och hon dömdes ju för att ha anstiftat mordförsök och användes av honom.
Mm, det stämmer.
Han sitter dömd för det.
Ja, det stämmer.
Men det var ju ett helt annat typ av brott. Det var inte direkt den här typen av brott. Nej. Som han hade gjort sig känd vid den här tiden. Då var det rån som gällde.
Ja, det var rån då som, precis. Så att, det var... Och sen i lägenheten så hittade man, jag tror att 10 handeldvapen. Man hittade också en AK-4, en AK-5 tror jag det var, och en K-pist.
Så det fanns en hel del om de hade fått tag i de här vapen?
Ja. Man gjorde undersökningar då utav den här radiobilen som blev påskjuten. Man provsköt militär ammunition mot en ruta med samma vinkel. Och bakom rutan satt man en 12 mm spånskiva och så sköt man på ungefär samma avstånd. Och det visade sig att skottet gick igenom rutan och den gick också igenom spånskivan. Så hade skottet tagit lite mer mot ansiktet på passageraren så har han inte överlevt naturligtvis.
Nej.
Och därför så åtalades de för mordförsök. Och vi tyckte, Hertling valde att åtala alla för det, för det här är ju ett brott de gör gemensamt. Mm. Och vad du än gör, det ska de ha för gemensamt också. Det kanske var, jag vet inte, de fälldes i tingsrätten i alla fall.
För mordförsök.
För mordförsöket. Ja. Men det ogillades i hovrätten sen.
Och de dömdes då, var det grovt rån då? Eller
ja,
vad?
Grovt rån. Ja. Människorov.
Just det, människorovet ja. Också. Fick man tag i insidern?
Jo. Det fanns den här Mårten Rasmusson, vi hade ju mycket kontakt med Partena Securitas då, deras ledning där. För vi misstänkte att det finns en som har läckt alltså uppgifter om det här rånet. Mm. Det fanns också lister skrivna på alla ställen där man skulle hämta värdetransport. Och under hela natten så fanns det alltså i Stockholm, norr om Stockholm, lister på där de skulle hämta värde. Och likadant söder om Stockholm. Och den här vid ÖB, det var näst sista stället. Så bilen skulle alltså ha varit packad med pengar egentligen. Nu var det ju bara den södra delen som de fick med sig då. 8 miljoner. Mm. Och man gjorde provskjutningar också med den här K-pisten och fann att det var då den K-pisten som hade använts vid skjutningen vid ÖB-rånet. Man hittade patroner i träna där som man tog hand om och testade då.
Men man lyckades identifiera den här insidern.
Ja, det gjorde man.
Att man dömdes han också? Eller?
Ja, i tingsrätten dömdes han.
Ja, ja.
Men inte i hovrätten, märkligt nog.
Ja, han gick fri.
Ja, han gick fri där.
Oj. Ja. Jag sitter och funderar på det här när du berättar om de här fallen. Att polisens metoder att utreda brott på den tiden, eller det är ju 80-tal, 90-tal. Mm. Rikskrim hade ju span på de här grova rånarna. Man visste att de var ute, så man hade span där vid lägenheten som du berättade tidigare.
Ja,
och så.
Det stämmer.
Har man möjlighet i det idag, höll jag på att säga, tror du? Eller var det så att man hade mer resurser per brottsling då? Eller?
Ja, jag vet inte. Jag vet i alla fall att Rikskrim berättade att de hade varit tvungna att sluta ha bevakning på den här lägenheten innan det här rånet, för att det kostar för mycket pengar.
Ja, okay.
Det är över tid de fick ta ut, alltså. De hade ju avslutat det där.
För det är ju mycket mobiltelefoner nu och så.
Ja. Det var ju även mobiltelefoner då också. De hittades ju 4 stycken mobiltelefoner i lägenheten.
Erik här var ju ett sånt där telefonfall.
Och då kunde man få fram, för då ringde man ju privat också. Så Arne Tier hade ju haft kontakt med sitt ex, tror jag. Och då visste man ju att det är hans telefon.
Men nu har ju polisen fått de här redskapen att de får avlyssna vilka de vill. Mm. Och de har ju fått enorma, men på den tiden så krävdes det väl mer fysiska insatser, att man satt och spanade, man följde, skuggade folk.
Det stämmer. För vi hade ingen möjlighet då att avlyssna mobiltelefoner. En vanlig telefon kunde vi avlyssna då, men inte mobiltelefoner. Men det fick man gå in sen när man grep dem, man tappade fram listor, och kunde man ju se. Ja. Man kunde också se var de befann sig.
Ja, just det.
Så man kunde se att på natten då, efter det här året, så var det 2 av de här som hade befunnit sig inne i kvarn hela natten. Mm. Så det kunde vi se så småningom.
Ja, nej, jäkligt intressant helt enkelt.
Ja.
Och lyssna på, man kan ju prata hur mycket som helst.
Precis.
Om de här ärendena.
Ja. De här ärendena glömmer jag inte, de sitter kvar liksom, så länge jag lever, helt klart.
Ja, är det jäkligt kul, det är roligt att höra verkligen. Ja, ja, intressant. Ja. Vi ska förhoppningsvis hinna prata om fler såna här gamla fall med dig.
Mm.
Framöver om vi får möjlighet, för det är jäkligt intressant helt enkelt.
Och vi har ju några ärenden till som jag också sitter kvar, som jag aldrig glömmer liksom. Så det kan vi göra.
Absolut. Mm. Och med det så får jag tacka dig så otroligt mycket för att du kom hit.
Mm. Tack själv.
Tack.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.